Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Det har under en begränsad tid bytt namn. Nu heter det Brittas valdagsrum. För dig som inte vet vem du ska lägga din röst på i vårat val den 9 september så kan de här samtalen kanske bli till hjälp. Jag och Robert Eriksson, pastor i Betlehemkyrkan, träffar våra 8 partiledare under vårgårda möte i Tångahallen nu i augusti månad. De här samtalen lägger vi ut som podden Brittas valdagsrum. Så där kan du lyssna och bilda dig en uppfattning, höra lite vad de olika partiledarna tycker i vissa frågor och få med dig det in i dina grubblerier om vem får din röst den 9 september. Tack för att du lyssnar. Håll till godo.
Hej, jag heter Frank. Jag är 9 år. Män brukar tjäna mer pengar än kvinnor. Varför är det så?
Ja, det undrar man ju. Varför är det så? Det skulle vi vilja fråga varenda partiledare, Robert. Skicka med den frågan. Lika lön för lika arbete, eller vad tänker du?
Du får ta med den frågan, Britta.
Ja, vi hoppas det. Jag skickar i alla fall den direkt nu då.
Vi är ju väldigt nyfikna på Ulf Kristersson. Vi har varit nyfikna på alla, men det är ju faktiskt första gången vi möter Ulf. Och Britta Hermansson, du är evangelist, pastor i Ekumeniakyrkan. Jag heter Robert Eriksson. Jag är pastor och föreståndare i Betlehemkyrkan i Göteborg. Och jag och Britta har den stora förmånen att få vara här i Vårgårda och samtala med våra partiledare. Nu är det dags.
Nu är det dags. Ulf, välkommen fram.
Tack så mycket. Tusen tack. Jätteroligt att vara här.
Visst tar du med dig Franks fråga?
Mm.
Bra.
Det gör jag. Och mina 3 döttrar frågar ungefär samma sak.
Ja, bra. Då blir du ständigt grillad med detta.
Ja, jo, men det är bra. Alldeles uppenbart. Och det hjälper liksom inte att man förklarar de historiska skälen. Det är liksom inget skäl att det ska vara så. Nej. Idag. Och det tycker jag är bra att det inte duger som svar. Och sen finns det en massa saker man kan påverka också. Jag brukar säga att ju mer ni tänker själva utanför den box som så många andra vill ge människor, att killar har killjobb och tjejer har andra jobb, ju mer ni tänker själva, desto större chans att inte förbli så i fortsättningen. Så att jag tycker att det är en jätteviktig fråga.
Bra, vi tackar Frank för det. Hoppas du känner att du är jättevälkommen hit. Vi försöker verkligen stryka under det.
Jag känner mig mycket välkommen.
När jag träffade en av dina kollegor, Jan Björklund, så konstaterade vi att vi var lika gamla. Du är yngre än mig.
Det kan drabba den bästa. Just det går inte över heller.
Det går aldrig över, du vet. Och då börjar man ju genast tänka. Jaha. Du bor i Strängnäs.
Ja.
Gift med Birgitta. Har, som du sa, 3 döttrar. Löpare. Jägare.
Ja.
Låter som ett schackbräde, men ingen bonde.
Jag är inte schackspelare, ja.
Nej. Din hustru Birgitta har ju en intressant väg. Jag skulle gärna vilja få lyfta och borra lite i det. Hon läser teologi, eller åtminstone på väg in i teologi. Mm. Kanske för att bli präst så småningom. Är det så?
Absolut, det är hennes ambition, så hon är alltid mycket noga med att säga att det är inte bara hon som avgör den saken. Det är en kombination av hon, Gud och domkapitlet. Och jag vet inte vem som har mest makt över den saken, men det är någonstans i den treenigheten som beslutet fattas.
Precis, men hon är inriktad på det.
Ja, absolut.
Det då har... säger vi gilla på det. Eller hur?
Det gör jag också.
Gilla.
Ja. Även det har sina historiska förklaringar. Hon pluggade teologi i Uppsala när vi var unga. Och sen så vet jag inte, hon kom av sig på vägen och så har hon varit i näringslivet i många år. Och nu kom hon fram till att nu är det dags.
Jag vet, jag har läst någon intervju om detta där det också var så att hon sa att det låg en ganska allvarlig ton i det också. Att ni var med om en kris i familjen, en brorson som gick bort alldeles för tidigt. Mm. som också hjälpte in i den riktningen kanske?
Eller? Ja, det tror jag man kan säga. Det tror jag man kan säga. Vi hade som alldeles för många familjer nu har vi upplevt på nära håll när en ung person tar sitt liv. Och det har faktiskt hänt två gånger i vår mycket nära bekantskapskrets de senaste två åren. Och det är klart att det triggade åtminstone en gång en väldig massa frågor. Kanske för många av oss kanske snarast frågan då, vad borde vi ha sett och förstått och vad borde vi ha gjort för att det här inte skulle hända? Och i hennes fall tror jag också det triggade andra ännu mer långtgående frågor.
Mm. Psykisk ohälsan är ju väldigt utbredd. Jag pratar mycket om det här på kvällarna också. Du, om jag säger om hon blir statsministerns äkta hälft efter valet, då kommer det att stå teologie student på hennes visirkort.
Ja,
eller vad tror du?
Jag tror hon föredrar det framför direktör eller entreprenör. Ja. Också, så att, nej, men man får leva med det.
Hälsa och säga att vi gläds.
Ja, men det ska jag verkligen göra. Ja, ja. Vi hör talas om detta varje kväll. För man får väldigt många, inte predikningar, men man får väldigt många ord på vägen av henne.
Okej,
okay, bra. Det har hela familjen glädje av.
Ja, du kommer få ett av mig också nu, ska du få se. Du tillhörde ju Svenska kyrkan. Medlem i Svenska kyrkan. Sen gick du ur när du var 18. Sen gick du in igen.
Ja.
Det låter som prästens lilla kråka.
Lite så. Ja.
Blir det så?
Ja, men lite så.
En slankan hit och en slankan dit. Ja,
fast nu sker inga fler förändringar.
Nu blir det inget dike.
Nej, det blir det inte. Nej, men det är inte så konstigt som det låter, utan det var så här. Jag är uppvuxen i ett helt sekulärt hem. Döpt, men mina föräldrar frågade mig om jag ville bli konfirmerad och säga ja, men det har jag inget emot, och sen hände någonting annat och de ställde aldrig frågan igen, så det här var liksom ingen fråga hemma hos oss överhuvudtaget. Och så var jag som man lätt är när man är sådär i 17 års ålder, men är mycket principfast. Jag tyckte att statskyrkan var fel. Jag var principiellt emot idén med en statskyrka, så jag och min gode vän Henrik, vi lika principfast, vi gick ur kyrkan på vår 18-årsdag. Och då minns jag att jag fick något litet bekräftelsebrev då, minns jag, som märkligt nog hette att förneka Jesus eller förneka Kristus. Oj. Tyckte jag var att ta i,
ja, det var att
för att gå ur Svenska kyrkan. Ja. Ja.
Du får förändra det.
Ja, precis. Och sen så i alla fall så var jag en tämligen lycklig icke-medlem under många år. Och sen så långt senare hade jag gift mig i Svenska kyrkan, i domkyrkan i Strängnäs för att vara mer exakt. Jag hade låtit döpa tre barn i domkyrkan i Strängnäs. Och jag hade inga andra planer än att en dag så småningom begravas i Strängnäs domkyrka. Och då tänkte jag, varför är jag inte medlem i denna kyrka som jag uppskattar så till den grad att jag, precis, firar många av livets stora händelser där? Och då hade jag inget bra svar på den frågan. Då gjorde jag tappra försök att bli medlem igen. Och det ska man säga, det är inte så enkelt. Att gå ur kyrkan, det vet de hur man gör. Att gå in i kyrkan, det vet de inte.
Kanske beror på vem det är då.
Men ja, jag vet, det krävdes tre försök. Till slut knatade jag upp till Hans som nu är domprost i Stockholm. Jag knatade fysiskt upp till Sofia kyrka i Stockholm och sa, nu har jag prövat två gånger. Kan du för tredje gången försöka få in mig i kyrkan igen? Och då gjorde han det.
Lite motvilligt.
Nej, inte så motvilligt.
Nej.
Men det säger någonting också om en kyrka som är mer van vid att människor vill lämna. Ja. Än vill komma till.
Vi håller på att förändra det.
Ja, men det är bra det.
På alla sätt vi kan. Nu ska jag vara en liten stund med dig i ett av mina favoritämnen. Eftersom jag har gått ganska länge och tänkt på att just med dig finns det en spännande koppling som har att göra med kyrkan och med tro. Det finns ju en del av kyrkans gren i det här stora trädet som kyrkan är med alla våra olika samfund. Som handlar om personlig andlig vägledning. Där man går på det, åker kanske på retreat, samtalar med en vägledare om bibeltexter. Hur de hör ihop och hur de överraskar i de egna erfarenheterna. Jag är rätt så regelbundet i den i retreatmiljön.
Min fru också.
Ja. Jag anar det. Och sen anar jag att det finns en till i din vänskapskrets och gammal kollega som också gör det, Thomas Idegard.
Ja, just det. Precis.
Han är ju, har ju blivit jesuit, eller på väg.
Han har blivit nu. Prästvigd och klar.
Ja, det stod så här i en intervju. om honom att han var en av Moderaternas påläggskalvar som lämnade politiken, gjorde karriär som tv-expert och opinionsbildare. Mm. Det var dock inte i framgångarna jag hittade hem, säger han. Och så för 4 år sedan, det stämmer ju som du säger, avlade han löftet om att leva resten av sitt liv i materiell fattigdom inom jesuitorden. Och så säger han, jag har nog kanske aldrig känt mig så fri som jag har gjort de här åren. Fri till att bli den Gud tänkte och att tjäna honom. Jag tycker det är fantastiska ord, spännande. Vilket team som finns runt dig.
Mm. Jo, men det tycker jag är sant. Det tycker jag är sant.
Det finns många som är fantastiska i ditt team. Men jag tänker att i ditt privatliv, eller vad ska jag säga, om vi nu får prata om det här då, så har ju du den allra viktigaste vägledningen. Du har ju fantastiska människor som är i detta. Vad händer i mig? Vad gör det med mig? Hur påverkas andra av det? Det är ju stora frågor i andlig vägledning.
Det är tyvärr inte sånt som politiken så ofta sysslar med.
Nej.
Då är jag ju tacksam att jag ändå nära mig och privat har andra perspektiv än bara de här traditionella riksdagsbyråkratiska prosan. Lite andra. Så får man se lite olika saker i livs. Så man har en katolsk jesuit på ena sidan och en svenskkyrklig präst wannabe på andra sidan. Det låter lite olika om jag uttrycker det så.
Ja. Men det är väl intressant att
jag ligger mer för det svenskkyrkliga.
Ja. Men det är spännande. Det är otroligt spännande. Det leder ju mig till att tänka på det som du säger. Skillnaden då mellan i politiken och i den här andra världen. Mm. Man vill ju gärna få ihop dem. Har du själv känt någon sorts spänning mellan att leva i det där politiska drivet och övertyga? Och kanske själv ibland längta efter den där djupare friheten utan att behöva övertyga andra.
Om man svarar nej på den frågan borde man ju dum i huvudet. Så att, nej men det är klart att det är så. Jag har ganska stor respekt för att olika delar av livet och tillvaron måste präglas av lite olika sorters logik och till och med etik. Jag hade en gammal läromästare som en del känner mig, Hans Zetterberg, som var en berömd svensk sociolog. Och han predikade alltid detta, liksom att det finns olika sfärer i samhället, det allsidiga samhället. Det är inte samma logik och etik som gäller överallt, utan man måste kunna leva i lite olika världar. Och politikens värld, där röstar man om sanningen, bokstavligt talat. Det gör man inte i vetenskapens värld och det gör man inte i etikens och religionens värld heller. Jag tycker man ska ha respekt och förståelse för olika världar. Det som bekymrar mig ofta i svensk politik är att vi blir så någon slags homo politicus. Vi lever och andas politik dygnet runt och tror bokstavligt talat att man kan liksom bestämma saker med politiska metoder. Det kan man inte. Utan man ska ha respekt för att det finns världar som är viktiga men som inte har med politik att göra.
Det finns ju ett fantastiskt berättelse eller citat av Per Ahlmark som gick bort här, gick ur tiden i juni. Han har ju beskrivit det som skillnaden mellan poesi och, känner du igen det, politik.
Ja, svart, känner jag igen det.
Att han någonstans själv upplevde att han klev av för just det här med att övertyga, att hela tiden liksom driva, medan poesins värld var lite mjukare med att man fick vara skör, man fick visa sina sprickor. Och någonstans är det, jag tror att jag inte är ensam här inne om jag säger med att tänka att det är väldigt gott att träffa en människa med lite sprickor som man får se, som blottar att det här är lite svårt, det här kämpar jag med. Det väcker ju en trovärdighet tycker jag.
I grund och botten håller jag med. Jag tycker nog politiken har blivit, nu kan jag bara överblicka några decennier. Jag tycker politiken har blivit mindre och mindre förlåtande på det sättet. Mindre tolerant. En del skulle säkert säga att det drivs av enkla tekniska saker. Sociala medier slår igenom ett hårt språkbruk. En intolerans, den gäller inte bara i politiken. Jag har minsann hört och läst och sett en och annan kyrklig synpunkt på sociala medier som visar också allt utom tolerans på människor som tycker annorlunda. Så att jag tycker det finns lite överallt i samhället. Men politiken passar, det klär extra illa i politiken, för politik handlar i grund och botten inte om att ha rätt i varje detalj, utan att kunna bära någons förtroende. Jag skulle hellre rösta på en person som inte tyckte som jag, men som var en person som jag faktiskt tycker kan bära förtroende i svåra situationer. Det är för mig mycket viktigare än att han råkar ha just mina exakta åsikter i varje fråga. Men jag tycker politiken har blivit sämre och sämre där. Plus det här lite gladiatorspelet som alltid pågår, där man hellre förtalar andras politik än förklarar sin egen politik. Jag tycker genuint illa om detta.
Tack. Det tycker jag var värt. Nu är du mitt inne i det mest spännande skedet i valspurten. Åtminstone är vi på väg dit och vi funderar allra hur i all sin dag ska detta gå. Du har kanske egentligen redan svarat på det, men jag vill ändå stryka under det igen, för det säger någonting om vem du är. Att stämma hela vägen för dig, din inre övertygelse med dina politiska beslut?
Värderingsmässigt gör det absolut det. Jag skulle inte kunna uttrycka ståndpunkter och åsikter om de på allvar gick på tvärs med grundläggande värderingar.
Sen, men du får säkert kompromissa ibland, eller?
Fast det gör man ju hela tiden. Alltså, kompromissa i bemärkelsen målkonflikter. Å ena sidan, jag har jobbat mycket med socialt utsatta barn i olika roller. Å ena sidan min övertygelse om att även sköra familjer kan och vill ta ansvar för sina barn. Den här gamla Gustav Möllerska tanken att den som är fattig har faktiskt ont om pengar men inte ont om förstånd. Nej. Det där var en otroligt bra tanke i demokratins tidiga skeden här. Misstro inte den som har ont om ekonomiska resurser, för de är lika kapabla som alla andra avseenden. Å ena sidan. Å andra sidan lägen där det faktiskt slår över åt andra hållet. Det här är en familj som har så allvarliga problem att barnen far illa. Och det är ju inte så att det här är, antingen är man perfekt som förälder, det är ingen, eller så är man alltid bara fylld av fel och misstag. Utan det här är en gråskala, och till slut måste någon gå in och fatta svåra beslut och säga, nu närmar vi oss en gräns där vi måste ta det ansvar som du just nu inte klarar av att ta. Och sånt kan jag fylla med ständiga, liksom en ständig känsla av svåra målkonflikter, ja, ändå. Men då måste man också blanda med att ibland måste man fatta beslut fast de är svåra.
Säg något som du nyss har stått i som är väldigt svårt.
Ja, men ta den som vi diskuterar eller borde diskutera seriöst varje dag istället för att slå varandra i huvudet med. Jag tycker att Sverige har ett grundläggande delansvar för en trasig värld. Som ett rikt land har vi ett delat ansvar med andra rika länder att göra vad vi kan för att hjälpa människor som har det mycket, mycket svårare än vad vi har. Det är ett delat men stort och viktigt ansvar. Och samtidigt har vi hela ansvaret för hur det sen går i Sverige. Hur det går för de människor som kommer till vårt land, hur det går för alla andra i Sverige. Det är uppenbart att man inte kan bara välja det ena. Vi bryr oss bara om oss själva och stänger världen ute. Eller vi låter alla som vill komma hit, oavsett vilka konsekvenser det får för Sverige. Det är väl en typisk sån målkonflikt som förtjänar ett seriöst diskussion om var går den här gränsen? Och hur ska vi göra så att vi kan hjälpa så många som möjligt och ändå få det så bra som möjligt här i Sverige? Jag tycker det är ett genuin, den moderna internationella tidens genuina dilemma.
Ja. Vi håller med. Det kommer, Robert kommer att borra lite till i det så småningom här. Du har ju sagt att det är otroligt viktigt att möta människor just där de är och ingen annanstans. Tack att du följde mig i den här borrningen lite med både Ignatius och vägledningen, och att jag nu kan känna att jag kan vara lugn med att du vet om vad det är, andlig vägledning, och har det så nära dig. Det var fint.
Ja, jo.
För annars ville jag innan liksom vi drar in alla andra tipsa dig så här lite att det kan vara bra. Det finns en bok som är fantastisk som kanske du redan har blivit presenterad för, som heter Söka och finna Gud i allt. Det är ju egentligen det handlar om. James Martin.
Har jag inte läst.
Den kan du imponera på din hustru med att smygläsa och sen dra upp den lite, tycker jag. Gör dig smyg. Nu kommer en utmaning som vi alla sitter, tror jag, med. Jag hoppas att vi gör, och det är ju klimatet. Att vi får samtala lite om klimatet. Det parti som på allvar begriper kopplingen mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kommer att forma framtidens miljöpolitik, säger ni. Men hur ser den ut nu? Mm. Det är framtiden, men det känns som att vi skulle behöva över blockgränserna få någon gemensam samtal om klimatet, att vi tar ett gemensamt ansvar. Har vi råd att vänta?
Jag menar inte att vi ska vänta. Jag menar att det vi gör nu påverkar bokstavligt talat framtiden. Det vi har gjort de senaste 200 åren, det har vi gjort. I bästa fall därför vi trodde det var rätt. Ibland för att vi efteråt lärde oss att det var inte så bra som vi hade hoppats. Men det kan vi inte göra så mycket åt. Jag är ganska mycket matter of fact. Jag grämmer inte så mycket över det som gjorde då. Utan var med dagens kunskap, och då tycker jag det finns så uppenbara möjligheter att med modern teknik, med det stora engagemang som finns bland enskilda människor och konsumenter och idealister, men också producenter och företag, att göra så mycket mer än vi gör idag. Och det är liksom den här kombinationen. Jag har varit mycket i Kina genom åren och även i Indien. Om man tittar på den resa de nu står inför, där de tycker att tillväxt är för dem otroligt viktigt. Det kan vi ibland fnysa lite åt. Vi tycker att vi har nått en högre nivå. För dem är det här på liv och död. Det är skillnaden mellan att kunna bota sjukdom och att inte kunna göra det. Att kunna äta sig mätt och så småningom också kunna göra mer än äta sig mätt. För att om vi kan bidra till att de får en till ekonomisk tillväxtresa som inte gör om alla misstag med miljön som vi har gjort från 1700-talet och framåt, så skulle det vara en fantastisk utveckling.
Ingår det här i det ordet? Du har myntat ett ord som jag tyckte så otroligt mycket om, och det handlar om den långsiktiga, att få till det långsiktiga. Jag ska se om jag hittar det här, jag har det i min papper här, att det är långsiktiga försyndelser, om vi säger så. Känner du igen det?
Det låter klokt, men jag känner inte igen.
Jo, du har någon gång sagt det, att vi det är inte att hela tiden se den nuvarande regeringen, utan det är långsiktiga försyndelser som gör att vi är det vi är.
Absolut.
Det måste ju också vara det du beskriver i klimatet.
Så är det absolut. Och det tycker jag också, och jag förstår att valrörelsen är ju tyvärr den sämsta tiden för seriösa politiska samtal.
Håller med.
En ironi att det är på det sättet. Men ibland tycker jag att vi förfaller lätt till att den som sitter i regering beskriver bara allt som är fantastiskt och låtsas som att det är fantastiskt för att vi regerar. Och den som för stunden sitter i opposition beskriver en eländeskatalog som egentligen skulle gå över samma dag som man själv får överta makten. Det fattar ju alla normala människor att det där är ju nonsens. Det mesta är mycket, den långa sikten är mycket viktigare, tycker jag. Och då har vi gjort en del bra och en del dåliga saker långsiktigt, naturligtvis. Och när det gäller klimat så är vi absolut inte värre än många andra länder. Men vi har gjort samma misstag som många andra. Och då har vi också ett ansvar när vi nu hittar ett antal bra saker som vi gör i Sverige. Vi har sannolikt en klimatsmartare matproduktion än ganska många länder. Vi har renare elproduktion än många länder. Låt oss då också ta lite ansvar och visa på ett realistiskt sätt hur andra länder skulle kunna dra nytta av våra kunskaper.
Men om man ser en sån här, ett konkret... Ja, varsågod. Om man ser en sån konkret sak, till exempel att sänka flygskatten, gör inte det att fler flyger istället för att vi kanske önskar att färre skulle flyga, som det ser ut idag, i utsläppen idag?
Just det. Fast mitt mål är inte att färre ska flyga i största allmänhet. Jag tror inte att det är det som är grejen. Om man är ett ganska litet och påtagligt avlångt land i norra Europas utkant, då tror jag det är en dålig idé att göra till egenvärde att vi ska resa mindre. Det tror jag är en dålig idé. Det vi är emot, det är ju utsläppen som flygen genererar med dagens teknologi. Då ska vi göra allt vi kan för att minska de utsläppen. Om man då inför en flygskatt som bara beskattar själva resan, inte dugg beskattar själva utsläppen, då når man inte det målet. Och då har jag försökt med viss flera gånger lite respektfullt sagt, säga jag tror genuint på engagemanget bakom de som vill införa flygskatten, men jag tror att ni missar själva målet. Låt oss istället göra någonting som på allvar skulle kunna minska flygbolagens miljöpåverkan. Och det finns sådana metoder också. De är inte lika symboliskt enkla som att säga, nu låter jag bli att flyga.
Det är ju som en sorts desperat handling också, att man känner men vi måste göra någonting nu.
Absolut. Och jag förstår det. Man måste göra någonting nu, absolut. Men när man gör någonting nu, då är det väl ändå bättre att göra någonting nu som på allvar skulle kunna påverka det problem vi vill lösa. Än att bara göra någonting nu som, så här, nu har jag gjort någonting. Jag tror visserligen inte att det leder till målet överhuvudtaget. Men så där tycker jag bara, jag tycker Annie Lööf beskrev det där ganska väl i någon diskussion eller debatt vi hade häromdagen. Det finns, hon sa det lite problem, eftersom jag citerar henne så gör ingenting. Hon sa så här, det finns de för vilka miljöfrågan och hållbarhet är symbolfrågor. Det finns andra, sa hon med adress till Sverigedemokraterna, som tycker att det är icke-frågor. För oss är det ödesfrågor. Ta dem på det allvar de förtjänar och ta de stegen som skulle kunna förbättra det problem vi försöker lösa. Och så beskrev hon just våra gemensamma förslag på det området. De är inte så braskande och inte så spektakulära. Men jag tror ändå att de skulle fungera bättre i verkligheten.
Tack. Det finns en fråga till som jag skulle vilja få ta med dig, och den handlar om 50 miljoner ute i kommunerna som en motprestation att folk ska sätta sig i arbete. Ni är 50 miljoner ute i kommunerna och så förväntar ni en motprestation att man ska kunna redovisa det. Det låter ju jättebra, men så ställer jag mig lite på de svaga sida och tänker det svindlar lite. Vad händer med den som inte riktigt kan redovisa att man är igång med arbete? Hur ser det ut? Vill du bara utveckla det lite?
Ibland blir ju talen så stora. Alltså det var inte 50 miljoner. Det var 20 miljarder som vi ger till kommunerna.
Av det var mycket också.
Ja, av de 20 miljarder så säger vi att 10 miljarder vill vi att staten ska ge till kommuner med det lilla villkoret att vi vill att alla Sveriges kommuner ska hjälpa till så att människor som kan arbeta men idag lever på bidrag, att de får en väg från bidrag in i arbete. Och för mig är det här en otroligt viktig fråga. För vi ser som, alltså, vad det på vanlig vardagssvenska handlar om socialbidrag. Socialbidraget infördes en gång i tiden som det yttersta, när ingenting annat funkade. Och det var i många år också ett bidrag som i första hand gick till människor som hade grava sociala problem, som verkligen inte kunde arbeta, som aldrig hade jobbat. Nu håller socialbidraget på att bli ett bidrag för människor som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden. I praktiken väldigt många utlandsfödda som först får statlig ersättning som går rätt in i kommunalt socialbidrag. Och det är Sveriges allra sämsta bidrag. Varenda krona du försöker tjäna när du arbetar är en krona du förlorar i bidrag. Så jag tycker verkligen, kan vi undvika att låsa fast människor i socialbidragsberoende så vore det otroligt värdefullt. Och då är det ganska många kommuner som jobbar hårt med detta. Det vill säga alla som ansöker om socialbidrag trots att de kan arbeta, de sätts i praktiken i arbete mot prestationer, morötter. Så det vill säga hela tiden finnas någonting som du kan göra tillbaka. Medan andra kommuner är ganska passiva. Jag jobbade själv med detta i Stockholms stad. Då kallar det för jobbtorg. Att alla människor som bara är arbetslösa och därför behöver bidrag, de ska göra någonting som ökar chansen att de senare kommer in i eget arbete. För mig är det mer en värdighetsfråga. Det kostar antagligen mer pengar på kort sikt att göra insatserna än att bara betala bidragen. Men på lång sikt och framförallt för deras barn så tror jag det här är helt avgörande. Att barn bara ser sina föräldrar vara hemma på dagarna, få bidrag och göra ingenting. Det är en dålig start för inte minst för barn som är nya i Sverige.
Där har du det långsiktiga igen. Mm.
Jag tycker att det är en...
Allt hör ihop. Vi ska avsluta våran del. Och så ska Robert ta oss vidare. Söka och finna Gud i allt. Kom ihåg nu oss, smygläste.
Och den här var liksom lite lagom tjock också. Jag har just skrivit mig på vad heter han? Paul Austers 900 sidor tjocka bok i inbundet.
Oj då.
Den passar inte i en valrörelse.
Nej, jag förstår. Den här tror jag kommer att passa. Du kommer att läsa högt i den där bussen för de andra.
Ska jag göra?
Hör här, det här är fantastiskt. Nu ska vi få lyssna till en låt som... Jag tror att jag kan säga att den för in i fortsatt samtal, det vet jag. Och jag tror att du kommer att gilla den.
Ja.
Kent, Sverige.
Sveriges bästa rockband.
Mm. Nu kommer Robert och så tar han dig vidare i ett samtal sen. Tack så länge.
Tack, tack, tack.
Kommer tillbaka. Välkommen Ulf, tillbaka igen. En av de saker jag varit mest nyfiken på inför vårt möte, det är ju det här med kultur i allmänhet och musik i synnerhet. Jag vet ju det att det är viktigt för dig, inte minst bandet Kent. Och för den här inne som inte lyssnat så mycket på Kent, och det är ju troligen inte så många, men finns det någon här, så tycker jag att du ska ge någon sorts vägledning som vi talade om innan. Man behöver vägledning också in i Kents värld, inte bara i den strikt andliga vägledningen. Var ska man börja om man är lite nyfiken på att bli en Kent-lyssnare? Har du något råd att ge?
Alltså, jag har ju länge börjat med det senaste albumet, men nu är det senaste också det sista. Så att, jag skulle ändå inte rekommendera att börja från början, för att deras första album från 95, det, nej, jag skulle ändå börja bakifrån faktiskt. Och sen finns det ett antal som vi brukar uppfatta som mer lättillgängliga än andra.
Om man vill börja med det svåra, ta tag i något som är lite krävande men som ger belöning på lång sikt.
Ska man ta albumet Röd, den är lite mer krävande.
Är ni med?
Kent är, orsaken till min Kent-entusiasm är att jag är uppvuxen utanför Eskilstuna. Och i Eskilstuna hade vi jämnt och ständigt lovande band när jag var tonåring. Och de var så lovande så de liksom fick sitt första skivkontrakt och de gjorde några spelningar och fick fina recensioner. Och så hände det inget mer. Och sen kom Kent. Så jag har verkligen följt dem från dag ett i stort sett. Så det är verkligen, men nu får jag väl bredda mig något onekligen. Men
ja, tyvärr finns de inte ibland oss längre, som vi säger.
Nej, precis.
Men musiken finns kvar.
Jag fick en gång bad jag min äldsta dotter för mig på konsert. För hon är inte så road av Kent, tvärtom faktiskt. Men hon gillar det här med ljud och ljus och allt det här arrangemangen. Och villkoret för att följa med mig, det var då att hon skulle lyssna på det senaste albumet. På det här sedvanliga tesen. Man måste ha lyssnat på musiken några gånger först innan konserten för att uppskatta den. Ja. Och det gjorde hon artigt. Sammanbitet men artigt. Och sen så sa hon, men okej, ett album till. Och så sa jag, lyssna, det här är mitt favoritalbum. Och så fick hon albumet B-sidor. Och då ställde hon en underbar fråga, pappa, varför heter det B-sidor? Förklara för en 13-åring. Två teknologisteg bakåt i tiden.
Exakt.
Det var ganska lustigt faktiskt.
Ni får alla med nostalgi minnas B-sidorna. Ja. Vinylens förlovade tid fram till mitten av 90-talet. Jag säger det bara till alla som är födda efter 95. Precis. Jag sjunger de här Kent-raderna. Välkommen hit, vem du än är, var du än är. Och för 4 år sedan var det ungefär vad Fredrik Reinfeldt sa då han var precis här. Talade om öppna hjärtan för människor på flykt. Och sen kom en utmanande höst år 2015 som började med just öppna hjärtan i retoriken hos de flesta partier men slutade med en åtstramad flyktingpolitik. Och nu under det senaste halvåret, vi var inne på det alldeles innan, så har Moderaterna skapat en rad förslag som gör det svårare att invandra till Sverige, ställer fler krav på dem som kommer hit och så. Och i en artikel i Dagens Nyheter så reagerar 8 forskare i etik, Uppsala, Lund, Linköping, Stockholm, just på den här åtstramade flyktingpolitiken. Jag vill bara läsa deras citat och samtala med dig om det. De skriver så här: främlingsfientligheten i Sverige antar nu sådana proportioner att vi anser det vara vår plikt att varna för utvecklingen. Partiledardebatterna visar tydligt att Socialdemokraterna och Moderaterna väljer populistisk främlingsfientlighet framför sina ideologier. Medan SD har främlingsfientlighet som en ideologi har de stora traditionella partierna främlingsfientlighet som ett slags pragmatisk strategi. Detta är genuint omoraliskt och farligt, slutcitat. Det var så tunga ord, men också en sorts språngbräda in i en viktig diskussion. Så jag ville läsa dem och jag undrar, vad är ditt svar till dessa etikforskare som ger en sån här bild?
Jag håller inte alls med dem. På flera punkter håller jag inte alls med dem. För det första tycker jag de helt missar den här, som jag försökte beskriva, den här svåra avvägningen eller dilemmat mellan att vara så öppna som möjligt och därför att det är en bra princip. Människor ska kunna röra sig så fritt som möjligt. Vi vill hjälpa andra. Men också ta fullt ansvar för hur det går i Sverige. Det här kan man inte bara avhänga sig det här ansvaret och skriva en DN debattartikel och säga att det här finns inga problem. Det är alldeles uppenbart att det följer problem. Det andra jag tycker är mer generell svensk lärdom, det är att vi har en dålig tradition i Sverige att gå från ena extremen till den andra. en ganska ogenomtänkt migrationspolitik i ganska många år, där vi aldrig ställde oss just den här frågan. Är det någonting som vi borde tänka igenom? Nu kommer det många människor. Borde fler lära sig svenska fort så vi ökar chansen att komma in? Är våra välfärdssystem rustade för människor som inte ens har grundskola? Har vi några problem som vi borde ta tag i här? Vi gjorde ingenting nästan. Och sen slår det över så att man nästan i panik liksom stänger ner och försöker göra allting för att så få ska komma som möjligt. Och hela politiken bara liksom kastar sig över den. Jag tror att det är dålig politik att göra på det sättet. Vi har tyvärr en sån tradition ibland i Sverige att gå från en extrem till en annan. Mitt skäl nu till att föredra eller föreslå att vi måste ha en stram migrationspolitik under ett antal år, det är att vi har ett sånt ohyggligt stort integrationsbeting att utföra. Alltså på riktigt. Jag tror om man inte förstår det här, då missar man någonting viktigt i vårt samhälle just nu. När man besöker de här utanförskapsområdena där väldigt få jobbar, där väldigt få talar svenska, där i praktiken råder parallella rättssystem, då förstår man att någonting kan gå sönder på allvar. Om vi menar att vi ska ha ett sammanhållet Sverige med relativ jämlikhet, då kan vi inte bara strunta i de problemen. Då måste man lösa de problemen.
Inom svensk politik så... Ja. Så lever ju, skulle man kanske kunna säga, två stycken vitt skilda verklighetsbeskrivningar idag. Vi har ena sidan berättelsen om att vi måste stänga gränserna, annars urholkas Sveriges ekonomi, trygghet och särart som land. Den lite mer extrema berättelsen. Den andra verklighetsbeskrivningen är ju också vad statistiken säger, att svensk ekonomi går som tåget och vi har aldrig varit så många sysselsatta som nu. Vilken verklighetsbeskrivning skulle du säga att Moderaterna lutar emot?
Båda är ju sanna. Alltså båda är verkligen sanna. Svensk ekonomi går som tåget mitt i högkonjunkturen. Och vi är också en extremt konjunkturkänslig ekonomi. Det säger sig självt. Om man ett stort antal av världens ledande exportföretag och hela världen som marknad, och det är högkonjunktur i nästan hela världen, då är det guldtillfället i svensk ekonomi. Så att alla som har någon utbildning har jobb. För 10 år sedan pratade vi mycket om den svåra ungdomsarbetslösheten. Nu har även ungdomar som har någon utbildning, även de får jobb. Och så har vi en parallellt universum där människor inte kommer in på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Där människor inte kommer in i samhället. Som jag sa, där vi har en stad av Eskilstunas storlek, som är ett slags skuggsamhälle med människor som har fått beslut om att lämna men inte lämnar, lever i total rättslöshet, utnyttjas av andra. Och då har man ett val, tycker jag, som jag förstår att det här är svårt, men antingen har man valt att säga det får bli som det blir, eller säger man vi har ärvt någonting i det här jämlika landet som vi värdesätter väldigt mycket, och då ska man inte äventyra det. Utan då ska man försöka vara så öppen man kan, men hela tiden stå upp för de ideal som vi vill ska prägla vårt land. Det är en mer praktisk fråga. Ta dem jag besökte idag i Borås, ett utsatt område i Borås. Alltså, flickor har i Sverige samma rättigheter som pojkar. Det har vi tyckt var självklart under en relativt, inte alltid levt upp till, men vi tycker att det är viktigt. Nu har vi områden där flickor bokstavligt talat har andra och sämre rättigheter. Och vi rår inte på det. Ska det vara på det sättet? Och mitt svar är nej. Så ska det inte vara. Det är inte en privatsak att bestämma att din dotter ska vara hemma jämt, får inte träffa vem hon vill, får inte utbilda sig vad hon vill. Det har hon laglig rätt till. Då måste man våga stå för det idealet, även när det krockar med, i det här fallet, en mamma som är uppvuxen med helt andra värderingar.
Båda saker är sanna, säger du. Jag ska faktiskt drista mig här nu till ett reformförslag.
Ja, vi behöver fler goda idéer, ja.
Ta lite sats här nu. Arbetar upp lite styrka. Men skulle inte Moderaterna utifrån den här starka ekonomin kunna resonera så här? Vi stängde faktiskt inte gränserna tidigare än vi behövde. Och vår ekonomi, som vi sa, går alltjämt som tåget. Nu får vi glädjas över att vi tog emot så många människor och öppnade våra hjärtan. Så låt oss nu satsa på integrationen fullt ut genom långsiktiga reformer som får kosta. Och det är nu jag kastar mig ut på lite tunn is här. Därför sänker vi inte värnskatten utan avsätter istället dessa medel till storskaliga integrationsprojekt. Alltså här har du en syntes, ja, av de här sakerna. Vad säger du om detta?
Nej, men det är klart. Jag menar, vi lever i ett fritt land, man får tycka och tro vad man vill. Jag tror då alltså inte att jättehög marginalskatt på människor, sjuksköterskor som jobbar extra, jag tror alltså inte att det är bra för att integrera de som inte kommer in på arbetsmarknaden. Man kan tycka annorlunda, men det är min mycket bestämda uppfattning. Det här handlar inte i första hand om pengar. Det här handlar om system som inte fungerar i dagens Sverige. Och då måste man våga göra reformer som ökar. Hade vi varit, om vi hade varit jättebra på integration, så jag kunde säga så här, okej. Okay, det kommer en del vuxna till Sverige. De lär sig inte så bra svenska. De har svårt att komma till sin rätt. Men sen går det jättebra för deras barn. De lär sig bra svenska snabbt. De får fin utbildning. De har samma chans att bli telekomingenjörer på Spotify som alla svenskfödda barn. Då hade jag sagt att ja, men så här är det. Det kan vi ta. Men det funkar inte så.
Men du är för långsiktiga reformer, ja, och göra ett integrationsarbete som håller över tid. Mm.
Och då menar jag att om vi har några hundratusen personer som inte har kommit in i det svenska samhället, den integrationsuppgiften kommer vi inte klara om det kommer ytterligare 50 000 personer varje år. Det tror inte jag.
Jag ska alldeles snart släppa det här, men en sak som är viktig för oss i kyrkan, där snart sagt varje kyrka i Sveriges avlånga land har ett integrationsarbete, det är ju just detta med familjeåterförening som har blivit en hjärtefråga för många som sitter här inne och så. Och ni menar ju, för att en familjeåterförening ska gå igenom så ska permanent uppehållstillstånd krävas och utöver det en uppvisad förmåga att försörja sig själv och sina familjemedlemmar. Och i sak låter ju det rimligt, men för barnens skull bör vi inte tillåta familjeåterförening reservationslöst.
Orsaken är att vi inte gör det, det var att både vi och Socialdemokraterna var helt överens. Vi missar ibland att vi är överens om en del saker också i Sverige. Vi var helt överens om att vi kan inte fortsätta ha en helt annan politik för asylsökande än vad de flesta andra europeiska länder har. För då kommer en mycket stor andel söka sig just i Sverige. Jag är den första att tycka att asylrätten är otroligt viktig. Men asylrätten betyder inte rätten att söka asyl i det land som du helst vill komma till. Det här är ett av många felaktiga beslut som jag tycker vi har gjort i Sverige. Jag är den första att tycka att det är bra om den som kommer som ny till Sverige själv kan fatta beslut. Var ska jag bo någonstans? Var trivs jag mest? Var har jag nätverk? EBO-lagstiftningen, som det heter, den har nu skapat akut trångboddhet och en situation för många barn där de inte har en chans att göra läxorna. Man måste se till konsekvenserna också. Och då måste man ibland fatta rätt svåra beslut. Det är inget egenvärde att Sverige ska ha en stram migrationspolitik i evighet. Men det är ett egenvärde att vi nu klarar av den stora integrationsuppgift som vi själva har lagt på oss de senaste åren. Och jag förstår att alla inte uppskattar detta, men jag står för den ståndpunkten.
Jag tänker att de... De små barnen som många av oss tänker på har ju inte själva valt detta. Föräldrarna ansvarar för att söka asyl. Och vi vet ju också att om familjer splittras så leder det till psykisk ohälsa hos barnen. Och också ett försvårande av integration med språkinlärning och utbildning som vi alla tycker är så viktig. Så jag undrar ändå vad du tänker om det.
Nej, men jag förstår vad du säger helt och hållet. Men jag tycker bara att lärdomen från 2015, och den har vi dragit i Sverige, vi har dragit in i Tyskland, det är att det får enorma konsekvenser om man ska bestämma sig för att vara ett land som väsentligt många fler söker sig till. Och om vi då inte är bättre än vi har varit hittills på att snabbt se till att de människorna kommer in i det här lite speciella landet, då blir det väldigt stora problem. Och ytterst skulle jag säga, det här är en demokrati. Om inte, alltså ytterst måste man i en demokrati föra en politik som har någon slags grundläggande förankring hos människorna som bor här och har bott här länge. Det är rimligt i en demokrati. För annars kommer man tappa fotfästet helt och hållet. Jag vill ha en stram migrationspolitik nu, för jag vill värna Sverige som ett internationellt öppet framtidsland. Jag vill inte att Sverige ska bli ett land som bara bevakar gränser, som börjar odla nationalism, som börjar låta som man gör i Polen och Ungern och många andra länder också för den delen. Jag gillar en så öppen värld som möjligt. Men då måste vi också ha en realistisk uppfattning om hur vi kombinerar öppenhet med de särdrag i det svenska samhället som vi tycker är extremt viktiga. Tycker man att jämställdhet och jämlikhet är viktigt, då kan man inte bara tumma på allt detta och säga att det får bli som det blir. Och där tycker jag vi har misskött gemensamt uppgifter i svensk politik.
Tack för det, Ulf. Tack. Nu har vi en minut kvar.
Oj, och, en hel minut.
En hel minut. Och på den här hela minuten ska jag ställa tre snabba frågor till dig. Som
om världsalltet.
Ja. Universums tillkomst och allt däremellan. Den första frågan, den lyder så här. Vilken fråga är du mest trött på att få?
Ja, men en som toppar listan, det är ändå 3 veckor före ett val så får jag jämt stå till frågan, vad kommer ni göra dagen efter valet? Och jag säger, jag förstår, om man är nyhetsreporter då vill man ha nyheten innan den har inträffat. Men vi har alltså val för att reda ut den saken. Att 3 veckor före valet försöka liksom bestämma hur det ska gå i valet tycker jag är lite meningslöst.
Jag delar din vånda.
Jag är lite trött på den frågan. Håll andan i 3 veckor, sen kommer det svenska folkets svar.
Hör ni det, pressen? Vad är ditt största problem just nu? Fråga 2.
Just nu är det lite ont om tid, ska man väl säga. Dygnet har fortfarande bara 24 timmar. Och är man liksom ute på vägarna och ska göra 1000 saker samtidigt så det blir lite jäktigt. Men det kan man leva med några veckor till.
Och vad är du mest tacksam för nu?
Samma sak som jag alltid är tacksam för. Jag har en familj med en hustru, 3 döttrar och 2 katter som väntar hemma 00:45 i Strängnäs när jag anländer i natt. Och det känner jag djup tacksamhet över. De har inte valt det här livet bara. De har varit delaktiga i beslutet, men de har inte valt det här livet. Men de påfrestas ganska mycket av det här livet. Det känner jag stor tacksamhet över.
Hälsa dem så gott från oss alla.
Det ska jag göra. Det ska jag göra.
Tack så mycket, Ulf Kristersson.
Tack.